Okej, välkommen till det 15:e avsnittet av Från UFO till UAP podcast, en verklighet i förändring. Det lackas mot jul. Hur har ni det ute i stugorna? Jag hoppas att allt flyter på, att ni kan hantera universums utmaningar och komma starkare ut på andra sidan. Arbetet med podden pågår ständigt när utrymme ges. Först i ett tankestadie där jag i ett myller av information försöker avgöra vad som kan vara intressant att veta mer om. Här väger jag underhållning och spänning mot kunskap som kan skapa förståelse. Podden skapades som ett sätt att förklara vad allt detta handlar om för någon som inte är insatt. Att fungera som en guide in i ett ständigt förändligt fenomen. Att tvätta bort stigma. Kunskap har den effekten. Den är som diskmedel mot fett. Fördomar skingras och blir till vetskap. Så om du är ny till podden och relativt ny i ämnet skulle jag verkligen råda dig att börja från avsnitt 1. Det ger en helt annan bana in och risken med att kliva rakt in på avsnitt 15 är att det blir ogreppbart. Men jag kan ju inte bestämma såklart. Du gör precis som du vill. I staterna har man nu landat i en Schumer-lagstiftning som kongressen, eller ska vi säga en liten del av kongressen, nu också kan stå bakom. Många beskriver det som en vinst för disclosure-motståndarna, med fickorna fulla av pengar från vapenindustrin. Och jag kan absolut förstå hur man ser på det. Vi fick helt klart inte igenom det lagförslag som vi ville. Det som kom ut på andra sidan är ett kraftigt nedstyckat kadaver i jämförelse. Nog förstod vi alla att det skulle bli reducerat, att de inte skulle släppa igenom alla skrivningar, att det skulle vara för svårt för politikerna att ta i, samt att motståndet skulle säga sitt och att man då skulle bli tvungen att kompromissa. Men riktigt så avskalad som lagen i slutändan blev, det kanske inte var vad majoriteten av pro-disclosure-rörelsen väntade sig. Jag skulle dock inte sträcka mig så långt som att säga att de vann. För det första är det faktiskt inte helt över. Lagen ska nu signeras av Biden och som jag pratade om i tidigare avsnitt så kapades bland annat den delen som skulle ge Vita huset makt i vad som skulle offentliggöras och när. Att man kapar Vita huset vid fotknölarna på det sättet är säkert inte jättepoppis och det ska inte hållas för helt omöjligt att Biden skickar tillbaka hela alltet och vill se förbättring, även om jag kanske inte håller det som det mest sannolika. Men det beror helt enkelt på vilken inställning han har till det här. Men som vi också pratade om förra veckan rapporterade flera källor att Biden redan planerat ett offentliggörande tal, vilket då skulle tyda på att han kanske inte alls gillade vad som blev av denna lagen. Helt oavsett så tror jag inte att det spelar så stor roll för disclosure som vara eller inte vara. Det har gått för långt den här gången. Det finns ingen återvändo. Lagens egentliga syfte i den aspekten var inte att möjliggöra disclosure. Det var att möjliggöra en systematisk, kontrollerad disclosure. Det som nu tornar upp sig som allt mer sannolikt är istället det som kallas för katastrofal disclosure, alltså en okontrollerad sådan, där makthavarna inte kommer att kunna styra vad som kommer ut och på vilket sätt. Detta är på många sätt som vi pratade om förra veckan en väldigt riskabel övning, där hemligheter som faktiskt rör nationell säkerhet riskerar att hamna rakt i händerna på motståndare. Disclosure kommer att i ett sådant scenario sker genom läckor och visselblåsare. Vi hör från extremt många olika håll att det står visselblåsare på rad direkt inifrån programmet med bevis i hand, redo att kliva rakt ut i offentligheten. De är förbannade över hemlighetsmakeriet och undanhållandet av detta från akademin och allmänheten. Det enda som har hållit dem tillbaka är lagförslaget som nu inte blev av. De är väl medvetna om att det hade varit en bättre väg att kontrollerat delge den här informationen. Men nu ges inte det alternativet. Vi hör också från flera stora namn bland annat från Lou Elizondo, att man redan planerat inför en eventuell kapning av lagen och att vi ska sitta lugnt i båten. Det finns en B, C och en D-plan på vänt. Dessa stora namn har också vid flertalet tillfällen nämnt en stor händelse som ska ske under 2024. Troligen under den första delen av året. Vad detta är man väldigt fåordig om, då man säger att det skulle riskera att skada planen om det kom ut. Men att det inte kommer råda någon tvekan om vad det var man syftade på när det händer. Vad detta skulle kunna vara är ju såklart olidligt spännande. Vad tror ni att det handlar om? Sammanfattningsvis så är jag inte särskilt skärrad över lagförslaget. Jag skulle nog till och med vilja påstå att man inte trodde att det skulle bli bättre än vad det blev. Det var ju faktiskt så att ganska många delar av lagen gick igenom. Men det återstår att se. Jag är i alla fall fortfarande precis lika säker på ett disclosure under 2024. Det enda jag kan tänka mig att detta möjligtvis gör är att skjuta fram planen någon månad eller tre. Men jag vet inte ens det. Jag kommer i alla fall sitta på helspänn i januari-februari och bli förvånad om det inte dimper ner extremt omvälvande saker. Vidare då. Ja, vi har nyheter för podden och det är att vi har blivit med Patreon. Det är flera som har frågat och nu har jag börjat sätta ihop ett lite trevligt Patreon-paket. Och mer kommer såklart. Jag har också laddat shoppen på Patreon med unika bilder eller väggkonst som man kan köpa. Köper man en bild på Patreon så övergår upphovsrätten till er. Man får både källfilen och en print skickad på posten och den tas ner från shoppen. Den är alltså helt unik och du blir den enda i världen med verket. Konst finns nu också att köpa på min vanliga webbshop som du hittar på ufotillup.se. Där köper man varje trycksak och får alltså inte exklusiviteten man får på Patreon. Men de är faktiskt lika härliga att se på ändå. Så vill ni stötta poddens utveckling och framtid, spring rakt in på Patreon och sök upp UFO till UAP i ett ord. Länk finns också i min bio på Instagram. Eller så surfar du in på ufotillup.se. Fler saker kommer adderas till båda shopparna löpande. Men vidare till dagens avsnitt. Idag ska vi äntligen ge oss på CE5 eller CE5. Jag vet att en del av er har velat dyka in i det här tidigare. Ni kanske har hört om det från flera håll. Ni kanske är aktiva inom grupper eller till och med leder en grupp av kontaktsökare. Anledningen till att jag dröjt lite med detta avsnitt är nog min egen okunskap inom området. Jag är lite rädd för ämnet. Känner att jag är ute på väldigt tunn is. Innan detta avsnitt har jag inte läst, pratat eller på något sätt varit i någon vidare kontakt med CE5. Varför då, tänker ni kanske? Ja, jag har nog inget riktigt bra svar på det. Kanske för att jag tycker att det känns lite som att leka med elden. Eller något ännu farligare. Jag är av uppfattningen att vi inte riktigt vet vad det är vi ger oss in på när vi söker kontakt. Med det sagt så är jag ingen motståndare till det, men för min egen självbevarelsedrift, försiktig. Och eftersom det inte har varit aktuellt för min egen del att söka kontakt med icke-mänsklig intelligens genom CE5, så har jag heller inte dykt i ämnet. Men nu tycker jag dock att det ska bli superintressant att tillsammans med er få utforska detta i ett dubbelavsnitt. Tanken är att jag i det här första avsnittet undersöker och genom research ger min bild av vad det handlar om. Detta följs sedan upp i nästa veckas avsnitt med en intervju tillsammans med de två som driver CE5 Sverige, Alicia och Kim. Då får vi något att utgå från och Alicia och Kim kan sedan bolstra upp researchen med egna upplevelser och säkerligen mycket bättre svar på alla typer av frågor som vi har kvar. Jag ser oerhört mycket fram till att få chansen att få prata med Alicia och Kim som verkar vara fantastiska och i mina ögon otroligt modiga personer. Har du frågor som du gärna skulle vilja ställa till Alicia och Kim, så tveka inte att mejla, DMa eller kommentera någonstans i poddens sociala medier. Du hittar oss överallt som UFO till UAP i ett ord. Okej, rätt in i det. Close Encounters of the Fifth Kind, CE5 alltså, är ett fascinerande och komplext koncept som kan sägas populariserades genom Dr. Stephen M. Greer. CE5 refererar då till mänsklig initierad kontakt med utomjordiska livsformer eller avancerade interstellära civilisationer. Det innebär alltså att människor de facto aktivt försöker upprätta kommunikation och interaktion med utomjordingar, snarare än att bara observera eller uppleva dem passivt. Dr. Greer, Stephen M. Greer, som vi just nämnde, han är för CE5 vad Mark Zuckerberg är för sociala medier. Han är en amerikansk ufolog och pensionerad läkare och grundade Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence, CCETI, 1990. Det här centret syftar till att skapa en diplomatisk och forskningsbaserat initiativ för kontakt med utomjordiska civilisationer, bland annat. Greer och hans team har definierat CE5 som mänsklig initierad kontakt och kommunikation med utomjordiskt liv. Enligt Greer är uppnåendet av högre medvetandetillstånd genom djup meditation nyckeln till att etablera kontakt. Han beskriver det som Rosetta-stenen för interplanetär utomjordisk kommunikation. Och Rosetta-stenen som han refererar till är en av de mest värdefulla artefakterna inom språkvetenskapen och arkeologin, känd för att ha varit nyckeln till att dechiffrera egyptiska hieroglyfer. Stenen innehåller en inskription som är skriven i tre olika skriftsystem och hittades 1799. Och Greer argumenterar också att kontaktgrupper över hela världen, inklusive hans egen, i årtionden har haft fredlig kontakt med utomjordiska biologiska entiteter genom en serie fredliga protokoll som han då har utformat. Denna information stöds även av ett avklassificerat brev från den tidigare franska presidenten Nicolas Sarkozy som berättar om framgången av kontakt med icke-mänsklig intelligens etablerad av den franska regeringen. Greer har också producerat flera kända dokumentärer inom ämnet, bland annat en som heter just Close Encounters of the Fifth Kind. I den utforskar Greer de här temana vidare. Han introducerar oss till CE5-kontaktprotokoll som kan användas för att direkt upprätta kontakt med utomjordingar utan behov av en mellanhand. Att det fungerar har sedan rapporterats och dokumenterats av tusentals vittnen över hela världen. Greer beskriver bevisen som stödjer existensen av utomjordiska civilisationer som en pinsamhet av rikedomar. Men noterar också att det har förekommit motåtgärder för att undertrycka denna information. CE5-rörelsen utgår från tron att människor kan initiera och upprätthålla fredlig kommunikation med utomjordiska civilisationer genom medvetenhet och meditativa praktiker. Denna uppfattning har både fascinerat och delat forskarsamhället, med vissa som ser det som en möjlighet till banbrytande upptäckter, medan andra förblir skeptiska till dess vetenskapliga grund. Denna rörelse symboliserar en önskan om att inte bara förstå, utan även att fredligt interagera med den potentiella mångfalden av liv som kan existera bortom vår egen planet. CE5 har också då använts som en metod inom UFO och UAP-forskning genom att etablera bilateral kommunikation mellan människor och utomjordiska intelligenser. Man gör alltså detta baserat på ömsesidig respekt och universella principer för utbyte och kontakt. Själva namnet CE5 har sitt ursprung i J. Allen Hynek's skala för kontaktgrader, där han introducerade denna klassificeringsskala för att ge en mer systematisk och vetenskaplig metod för att rapportera och undersöka UFO-observationer. De olika stegen som han strukturerade är Close Encounter of the First Kind, CE1, Det här innebär en visuell observation av ett oidentifierat flygande föremål på ett relativt kort avstånd. Det här inkluderar observationer av UFOs där objektet är synligt, men inget fysiskt eller kommunikativt samspel sker. Sedan har vi Close Encounter of the Second Kind, CE2. Här involverar observationen fysiska bevis. Det kan vara märken på marken, störningar i elektriska apparater, skador på vegetation eller andra materiella spår som kan kopplas till observationen av ett UFO. I fallande skala sen då så har vi Close Encounter of the Third Kind, CE3. Denna grad av kontakt innebär synliga varelser, antingen inuti eller utanför ett UFO. Detta är vad många populärkulturella referenser till UFOs fokuserar på, där människor rapporterar att de har sett utomjordiska varelser eller aliens. Senare utvecklades dessa kategorier ytterligare av andra forskare och entusiaster inom UFO-forskning och Close Encounter of the Fourth Kind, CE4, kom till liv. Denna term myntades av Stephen Greer och hänvisar till fall där personer har kidnappats av utomjordiska varelser. Denna kategori blev populär genom fallstudier och rapporter från personer som berättat att de blivit bortförda och sedan återlämnade av utomjordiska varelser. Och så har vi då den sista då, CE5, som vi har varit igenom och som där kategorin betecknas av mänsklig initierad kontakt med utomjordiska intelligenser. Och CE5 skiljer sig från de tidigare typerna av nära möten 1-4 genom att det är en medveten då, frivillig, proaktiv, mänsklig initierad eller samarbetskontakt med utomjordingar. Greers CE5-initiativ fokuserar på att etablera dialog och interaktioner då mellan människor och utomjordingar, där tanken, specifikt medvetenheten, är det primära sättet att initiera kontakt. Metoden innebär användning av ljus, ljud och medvetenhetstekniker som leder till att vektorisera UFOs till ett specifikt område för att inleda kommunikation. Det centrala i Greers organisations arbete är att bedriva fredliga och icke-skadliga forsknings- och kontaktmetoder med utomjordingar. De opererar under tanken att utomjordingarnas nätverksmotiv och ultimata intention är fredliga och icke-fientliga. Organisationen fokuserar på att kultivera bilaterala, utomjordiska och mänskliga kontakter och relationer som tjänar fredliga och samarbetsvilliga mål utan avsikt att försöka dra vinning i utomjordingarnas avancerade teknologier som kan ha potentiellt skadliga eller militära applikationer om de avslöjas för tidigt. Grundidén är att både människor och utomjordingar som medvetna och intelligenta varelser i grunden är mer lika än olika. Organisationen är dedikerad till studiet av både våra gemensamma och unika egenskaper. Det antas att mer än en utomjordisk civilisation är ansvarig för den hittills observerade utomjordiska kontakten, vilket troligen representerar ett samarbete. Syftet med CE5 inom UFO-UAP-forskningen är alltså inte bara att dokumentera och förstå fenomenen, utan också att aktivt främja och utveckla en fredlig och samarbetsbaserad relation mellan mänskligheten och utomjordiska civilisationer. Människors interaktion med UAP:er, tidigare kända som UFOs, har länge varit föremål för fascination och kontrovers. De här interaktionerna omfattar inte bara observationer av okända objekt, utan också direkta upplevelser och möten. Teorier och upplevelser som relaterar till människors interaktion med UAP är mångfacetterade och involverar olika discipliner som fysik, astronomi, psykologi, biologi, geovetenskap och teknologi. Men de här upplevelserna och kontakterna som skett under lång tid har som ni vet ofta lett till stigmatisering. De som upplevt nära möten med andra intelligenser står ofta inför utmaningar inom familjerelationer och samhället i stort. Det finns många och breda exempel på hur dessa händelser kan leda till en rad olika reaktioner inom familjen, från stödjande till skeptiska, och kan orsaka spänningar och förändrade dynamiker. För de som upplevt möten kan rädslan för att bli missförstådd eller förlöjligad leda till isolering och psykisk ohälsa. att hantera dessa interna dynamiker och samtidigt stå emot den samhälleliga stigmatiseringen kring ämnet är en stor utmaning. Samhället har ofta sett på de här erfarenheterna med skepsis och misstro, vilket också kan leda till professionell diskriminering och ytterligare psykologisk stress för de inblandade. I det här hänseendet tänker jag att uppsökt kontakt genom CE5 kan hjälpa till att skapa en bättre spelplan för alla berörda. När det inte längre är kontakt bara från en sida av havet så kan det bidra till mer kunskap och en annan acceptans. Ökat erkännande av UAP av regeringar och medier bidrar såklart än mer att ändra narrativet. En växande acceptans och nyfikenhet ersätter gradvis tidigare förakt och avfärdande av fenomenet. CE5-föreningar och intressegrupper spelar en viktig roll i att skapa utrymmen för delning av erfarenheter och i en framtid kanske utbilda hälso- och sjukvårdspersonal om påverkan av dessa interaktioner och möten. Denna utveckling är avgörande för att främja förståelse inom familjer, samhälleligt accepterande och informerad hälsovårdsstöd. Allt detta kan såklart hjälpa till att mildra de negativa effekterna som också är vanliga i det sammanhang där kontakten inte söks av människan. Men vad handlar detta då om? Hur genomförs CE5? Ja, som jag nämnde tidigare, jag är ingen expert här så bear with me, jag gör mitt bästa här. Men kommunikationsmetoderna då inom CE5 som är till då för att aktivt etablera kontakt med utomjordiska intelligenser. Enligt CZI, den organisation som Stephen Greer grundade, så är de här metoderna grupperade i vad de kallar för Contact Trilogy, som består av tre huvudsakliga modaliteter: ljus, toner och tankar. De här metoderna kombineras för att skapa en miljö som är välkomnande för utomjordiska entiteter och för att underlätta kommunikation mellan människor och utomjordingar. Den första då, ljus, det är en enkel modalitet. Det har observerats att utomjordiska farkoster ibland dyker upp över konserter där mycket laserljus riktas mot himlen. Därför använder ibland kontaktteam som utövar CE5 laserljus för att markera sin position på marken. Vad jag har förstått så var det här vanligare förut, att man när de här UFO:erna närmade sig teamen skulle signalera med ljus, varpå de ofta svarade på liknande sätt. Den andra punkten är toner, där CE5-teamen sänder toner via radio. De här tonerna har ursprungligen spelats in under en kontaktupplevelse i en spannmålscirkel. Tanken är att sända tillbaka deras egen teknologi, eller i alla fall ljudvågor, till dem. Denna metod liknas vid att placera ett foto av dem på vår vägg, vilket teoretiskt skulle kunna locka deras intresse. Den tredje, och vad jag förstår är lite nyckeln till allt, det viktigaste protokollet, är användningen av sammanhängande tankeprocesser, eller coherent thought sequencing. Det här innebär medveten, centrerad tanke som på ett specifikt sätt inbjuder till kontakt och visar teamets position. Och det här uppnås då genom att nå ett centrerat medvetandetillstånd via meditation eller andningstekniker. När detta tillstånd är uppnått påbörjas CTS, alltså Coherent Thought Sequencing, genom att projicera intentionen att se UFOs och utomjordingar och visualisera vägen tillbaka till teamets plats från deras perspektiv. Jag ska göra mitt bästa att beskriva ett sånt här CE5-meditationsprotokoll. Fokus under processen är hela tiden att skapa en intentionell och medveten kontakt med utomjordiska intelligenser. Innan meditationen börjar så ska man välja en lugn och bekväm plats där du inte kommer att bli störd. Det kan vara fördelaktigt att meditera utomhus, särskilt under en klar natt. Ställ in din avsikt på att ditt medvetande ska vara öppet och mottagligt för kontakt. Börja med att slappna av kroppen och sinnet. Andas djupt och långsamt. Koncentrera dig på varje inandning och utandning. Använd avslappningstekniker för att släppa spänningar i kroppen och lugna sinnet. Centrera dig själv genom att fokusera på ditt hjärtchakra, eller det område som ligger i mitten av bröstet. Detta hjälper till att skapa en känsla av inre fred och öppenhet. Fortsätt sedan med en djupare meditativ process. Det kan inkludera användningen av mantran, tyst meditation eller fokusering på en specifik tanke eller bild. Målet är att uppnå ett tillstånd av högre medvetenhet eller trans. När du är i ett meditativt tillstånd, använd intentionen och visualisering för att upprätta kontakt. Visualisera hur du sänder ut en inbjudan till utomjordiska intelligenser för kontakt. Det kan inkludera visualisering av ljus som sträcker sig från dig till himlen eller föreställa sig en mental bro mellan dig och utomjordiska varelser. Var öppen för alla former av kommunikation eller tecken. Det kan vara visuella, auditativa, kroppsliga sensationer eller till och med djupa insikter eller känslor. När du avslutar din meditation, ta några minuter och återvänd till din vanliga medvetande nivå. Reflektera över upplevelsen och eventuella insikter eller känslor som har uppstått. Det kan också vara värdefullt att dokumentera upplevelsen i en journal eller logg, särskilt om du har upplevt något anmärkningsvärt. Det är viktigt att närma sig CE5-meditation med respekt, öppenhet och utan förväntningar, samt att ta med sig att resultaten och upplevelserna kan variera kraftigt mellan individer och varje session. Den primära avsikten bör vara att upprätta en fredlig och respektfull kontakt, snarare än att söka efter spektakulära upplevelser eller bevis. Jag vet att det finns många av er där ute som är superduktiga och väldigt inne på det här, så jag ber om ursäkt på förhand om ni tycker att jag representerar protokollen felaktigt. Vi kommer säkerligen att bli bättre vägledda nästa vecka när vi träffar grundarna av CE5 Sverige. Tanken bakom de här mentala kommunikationsmetoderna är baserade på idén att medvetenhet och intention kan överbrygga det fysiska och teknologiska gapet mellan mänskligheten och avancerade utomjordiska civilisationer. Genom dessa metoder försöker människor skapa en dialog med utomjordingar i hopp om att lära sig mer om deras natur och möjligen etablera en form av interstellär samverkan. För även om de tekniska delarna och utvecklingen kan skilja sig flera miljoner år oss emellan, så finns det tecken på att människans potential när det kommer till de mentala delarna är kraftfull. Vad är det då som CE5-utövare möts av? Vilka rapporter finns där ute? Ja, många rapporter om CE5-upplevelser betonar fredsamma interaktioner och kommunikation med utomjordiska intelligenser. De här berättelserna innefattar ofta en känsla av ömsesidig förståelse och respekt. Upplevelserna involverar ofta förändrade tillstånd av medvetande, vilket uppnås genom meditation och djup koncentration. Tillståndet i sig sägs också underlätta kommunikationen då med utomjordingar. Individer rapporterar ofta om visuella manifestationer av ljusfenomen, ovanliga ljud och ibland även fysiska känslor som är förknippade med närvaron av utomjordiska farkoster eller entiteter. Många som har deltagit i CE5-protokollen beskriver djupa psykologiska och emotionella effekter, inklusive en förstärkt känsla av samhörighet med universum och en ökad medvetenhet om det mänskliga tillståndets potential. CE5 utövas över hela jorden, och som sagt då även här i Sverige som vi kommer prata mer om nästa vecka. Det finns lokala grupper utspritt över hela vårt avlånga land, men den största globala organisationen då är helt klart Dr. Stephen Greer's CZI. Greer's arbete och dokumentärer har belyst många fall av CE5-kontakter och deras metodik för att etablera de här kontakterna. Men det finns också globala grupper som ligger utanför CZI. Dessa grupper samlas ofta för att meditera och försöka etablera kontakt under stora event och rapporterar ibland om gemensamma upplevelser och observationer. Man ska heller inte blunda för det utspridda individuella användandet av CE5. Det finns många berättelser från individer som har engagerat sig i CE5-protokoll på helt egen hand. Berättelserna varierar såklart kraftigt i detalj och upplevelse, men det finns en hel del välskrivna observationer och kontaktupplevelser. CE5 som fenomen står dock inte oemotsagt. Det finns kontrovers och skepsis. Mycket av kritiken mot CE5 kan sägas följa med som en liten svans till Dr. Stephen Greer, som med sina många extrema uttalanden och göromål är en kontroversiell figur inom ufologin. Kritiken innefattar flera aspekter. En del av kritiken riktas mot autenticiteten av de upplevelser som rapporterats inom CE5-protokollen. Det har ifrågasatts om de observerade fenomenen verkligen är utomjordiska, eller om det kanske är mer jordnära fenomen, som exempelvis flares. Ett särskilt fall från 2015 har varit i fokus, där det ifrågasätts om det som observerades var UFOs eller faktiskt flares. Det får väl helt klart sägas inte vara något nytt inom fenomenets värld, där jordliga förklaringar tenderas att tvingas på all form av abnormalitet. Ett annat kritiskt perspektiv är det som handlar om Dr. Stephen Greer och hans eventuellt personliga vinning och egodrivna agendor i motsats till verklig vetenskaplig utforskning. Denna kritik har flera dimensioner som ofta vävs samman i en komplex bild av Greers arbete inom UFO-fältet. Först och främst då, Greers metoder och hans tillvägagångssätt för att förmedla information om UFOs och utomjordiska kontakter har kritiserats för att sakna vetenskaplig stringens. Han har anklagats för att använda anekdotiska bevis och personliga vittnesmål som grund för sina påståenden snarare än att förlita sig på verifierbar och vetenskapligt granskad information. Denna brist på vetenskaplighet kan uppfattas som ett tecken på att hans syfte är att främja sina egna teorier och synpunkter snarare än att bidra till en objektiv vetenskaplig förståelse av fenomenet. Dessutom har Greers presentationer och dokumentärfilmer såsom Sirius och Unacknowledged kritiserats för att vara överdrivna och sensationella i grunden. Det har argumenterats att de här verken är utformade för att appellera till en bred publik genom att använda chockerande och kontroversiella påståenden, vilket kan ses som ett sätt att uppmärksamma Greer och hans arbete snarare än faktiskt bidra till vetenskapen om UFOs. En annan aspekt av kritiken är att Greer anklagas för att vara ekonomiskt driven. Han tar betalt för workshops, appar och andra resurser som är kopplade till hans CE5-protokoll, vilket väcker frågor om hans motiv. Är hans primära mål att utbilda och informera allmänheten, eller är det att generera inkomster? Detta har bidragit till en bild av Greer som en person som kanske mer är intresserad av att bygga ett personligt varumärke och en affärsverksamhet än att verkligen förstå UFO-fenomenet. Vidare har Greer kritiserats för att blanda in konspirationsteorier i sitt arbete. Hans förespråkande av idéer som en global cover-up om utomjordisk närvaro och avancerade teknologier som kan uppfattas som försök att skapa en känsla av mysterium och intriger. Greers film Close Encounters of the Fifth Kind har mött kritik för att presentera en ensidig argumentation och inte inkludera olika perspektiv, vilket vissa menar har fått den att framstå som propaganda. Kritiker har också påpekat att filmen är överdriven, osammanhängande och fylld med anekdoter, snarare än att presentera ett övertygande fall eller en intressant berättelse. Filmen har också kritiserats för att blanda in kontroversiella och konspiratoriska teorier, såsom idéer om en världsregering eller en New World Order, vilket sägs undergräva dess trovärdighet. Filmen har också ifrågasatts utifrån dess mer extravaganta påståenden och tendensen att utvecklas till en mer och mer fantasifull berättelse. Men vem är då denna Stephen Greer? Ja, han är en amerikansk ufolog då och pensionerad läkare. Och som jag sa tidigare, en väldigt polariserande figur inom studiet av UFO, UAP och utomjordiska kontakter. Greer är född den 28 juni 1955 och har grundat både Center of the Study of Extraterrestrial Intelligence, CSETI, och Disclosure Project, vilka båda syftar till att avslöja klassificerad information om UFOs och utomjordisk intelligens samt upprätta kontakt mellan mänskligheten och utomjordingar. Den mest aktuella delen här då, CSETI, grundades år 1990 och det är den som fokuserar på att etablera diplomatisk och forskningsbaserad kontakt med utomjordiska civilisationer. Greer menar att organisationen har samlat över 3000 bekräftade rapporter om UFO-observationer från piloter och över 4000 rapporter om landningsmärken. Greers andra projekt, Disclosure Project, det grundades 1993 och det syftar framförallt då till att avslöja regeringars påstådda kunskaper om UFOs och avancerade energi- och framdrivningssystem. Projektet förespråkar amnesti för regeringstjänstemän som är villiga att bryta sin säkerhetsed och dela klassificerad information om UFOs. Greer har gjort kontroversiella påståenden som att han informerat eller briefat CIA-direktör James Woolsey om UFOs och ofta har nära dialoger med presidenter om de här ämnena. CIA-chefen Woolsey har faktiskt svarat på påståendena och sagt att de bara åt middag tillsammans. Greers arbete har alltså resulterat i flera dokumentärer, däribland Sirius från 2013 och Unacknowledged från 2017. Sirius fokuserar på Greers hypoteser om utomjordiskt liv och regeringskonspiration och presenterar bland annat Atacama-skelettet, som sades vara ett utomjordiskt skelett men senare visade sig vara mänskligt. Unacknowledged är en crowdfundad dokumentär och blev snabbt populär på iTunes och andra digitala plattformar. Trots sitt engagemang och framgångar har Greer mött betydande skepticism och kritik. Hans tendens att blanda in kontroversiella konspirationsteorier och jämförelser med betydande historiska händelser som medborgarrättsrörelsen har ifrågasatts. Vissa kritiker menar att hans arbete, särskilt hans filmer, mer liknar infomercials än objektiva undersökningar av UFO-fenomenet. Det har även påpekats att hans dokumentärer saknar fokus och blandar ihop högre medvetandetillstånd med kontroversiella sci-fi-sessioner och delade teorier. Sammanfattningsvis då så får man ju definitivt säga att Stephen Greer är en inflytelserik men kontroversiell karaktär inom UFO-forskningen. Men man får nog ändå definitivt säga att Dr. Stephen Greer och hans förespråkande av sci-fi har haft en betydande påverkan på allmänhetens syn på UFO- och UAP-ämnet. Både positivt och negativt säkert. Greers arbete har spelat en central roll i att öka medvetenheten om UFO och UAPs. Genom hans dokumentärer och offentliga tal har han nått en bred publik och presenterat UFO-frågan som ett viktigt och legitimt ämne för forskning och diskussion. Och Greers förespråkande av CE5 har ju definitivt bidragit till en mer positiv och hoppfull syn på möjliga interaktioner med utomjordingar. Det här perspektivet har erbjudit en kontrast till mer negativt laddade berättelser om UFOs som potentiella hot. Betoningen på medvetandets kraft och dess potential för att uppnå kontakt har öppnat upp nya perspektiv om sambandet mellan medvetande, vetenskap och det okända. Hur kan man då se på framtiden för CE5? Ja, under de senaste åren så har man ju definitivt sett ett växande intresse och diskussion, särskilt i ljuset av ökad allmän institutionell uppmärksamhet kring UFO- och UAP-fenomenet. Den här ökade uppmärksamheten kan delvis tillskrivas offentliga uttalanden och erkännanden från tidigare militära och regeringstjänstemän, samt offentliggöranden av UAP-observationer av amerikanska flottan och andra officiella källor, men definitivt också Stephen Greers arbete med att sprida CE5 och alla dessa CE5-grupper som sprider detta vidare i världen. Det växande intresset för CE5 speglas i ett ökat deltagande och fler initiativ relaterade till CE5-protokollet. Medvetenheten om möjligheten till mänsklig initierad kontakt med utomjordiska civilisationer har fått dragkraft, särskilt bland de som söker alternativa förklaringar till UAP-fenomenet och som är öppna för mer esoteriska eller andliga förklaringar. Denna trend stöds av en ökad tillgänglighet av information och resurser online, inklusive guider, webbseminarier och vittnesmål. I Sverige och andra extremsekulariserade samhällen vet vi också från religionsvetenskapen att New Age eller nya religiösa rörelser, där exempelvis meditation klassificeras, har haft ett enormt uppsving och över tid i princip övertagit den andelen som tidigare gick till kyrkan. Lou Elizondo, som vi nämnde tidigare, som är den tidigare chefen för ATIP, det UFO-programmet som gällde för några år sedan i CIA, har bidragit till den här växande diskussionen med sina uttalanden om det mänskliga medvetandets roll och potential. Elizondo har föreslagit att det finns mycket kvar att utforska och förstå när det gäller det mänskliga medvetandet och dess möjliga kopplingar till UAP-fenomenet. Dessa uttalanden resonerar med de centrala teman som drivs fram av CE5-rörelsen, där betoningen ligger på medvetandets kraft och potential för att uppnå kontakt med utomjordiska civilisationer. Framåtblickande kan CE5-rörelsen väntas fortsätta att utvecklas, drivet av både teknologiska framsteg och en djupare förståelse av det mänskliga medvetandet. Det här kan ju inkludera mer sofistikerade metoder för meditativ kontakt samt en ökad användning av teknologi för att dokumentera och analysera upplevelserna. En viktig del av denna utveckling kommer troligen att vara ett ökat samarbete med vetenskapliga och akademiska kretsar för att ge en mer grundad och empirisk grund till CE5-upplevelserna. För att CE5 ska kunna utvecklas på ett mer accepterat sätt så krävs en balans mellan öppenhet för nya perspektiv från vetenskapen och en sträng vetenskaplig metodik. Framtiden för CE5 kan innebära en mer integrerad syn på UFO- och UAP-forskningen, där traditionell vetenskap möter mer esoteriska förklaringsmodeller i en strävan att fullständigt förstå det här komplexa och fascinerande fenomenet. Och i och med det så drar dagens avsnitt sig mot sitt slut. Jag ser sjukt mycket fram emot nästa veckas avsnitt, där vi kommer att träffa Kim och Alicia och fördjupa oss och få förklaringar i det här temat. Det finns så mycket jag undrar över, inte minst kring deras egna upplevelser. Gå väldigt gärna in på UAP Swedens plattformar och fortsätt diskussionen. Jag tror det finns många av er där ute som praktiserar CE5 och jag är mycket nyfiken på att höra mer om er syn och era upplevelser. Ni hittar länkar till UAP Sweden i bion på min Instagram. På Instagram heter podden UFO till UAP i ett ord. Ni kan också hitta länkar och mer information på ufotilluap.se, där ni också hittar shoppen med roliga saker att ge bort till jul. Ja, en del i alla fall finns det. Och samtidigt stötta podden. Glöm heller inte att spana in poddens nya Patreon-sida. Tills nästa gång. Lev väl!